Varmt välkommen att lyssna till vår gudstjänst idag, den andra advent 2020. Temat för söndagen är Guds rike är nära. I gudstjänsten kommer Anders Stuveskog att predika. Kerstin Hedén spelar orgel tillsammans med Per-Erik Bernspång på trumpet. Elin Eriksson sjunger och spelar. Sivert Hugosson läser bibeltexten och leder bönestunden. Vasil Smytski spelar in gudstjänsten och jag, Stig Jonsson, läser nu ett ingångsord från Markus evangeliet, det första kapitlet, verserna 14 och 15. När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sa: tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.
Jesus från Nasaret går här fram. En som i gången tid löser ur vanmakt, ur synd och skam, ger oss sin kraft och frid. Himmelriket är nära. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära.
Jag ska läsa från Lukas evangeliet 21 kapitel, verserna 25 till och med 36. Jesus sa till sina lärjungar: tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som ska komma över världen. Till himlens makt ska skakas. Då ska man få se människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig. Han gav dem en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. När det börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni ser detta hända, att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord skall aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer. Annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför människosonen. Den här texten talar om framtiden. Det visar på att Guds ord är att lita på. Det är det som ska bestå när allt annat förgår. Det står om rådlöshet. vid havets och vågornas dån. Jag har aldrig tidigare hört så många experter säga: det vet vi inte. Eller liknande svar när de har fått fråga om coronan. Rådlöshet. När coronavågorna drar in över land efter land. Men det står också att Jesus kommer tillbaka i stor härlighet. Och hur känner vi inför hans återkomst? Känner vi bävan eller förväntan? Eller kanske någon annan känsla? Kanske du säger att det här hade talats om i så många år och det har ju ändå inte hänt. Men precis som profetierna blev uppfyllda som kungjorde att Jesus skulle födas till vår värld, så kan vi räkna med att Guds ords löfte om att han ska komma tillbaka för att hämta det sina kommer att gå i uppfyllelse. Och vi kan i alla fall vara säkra på att ingen har varit så nära hans återkomst som vi som finns med idag. Vi uppmanas att vara på vår vakt och hålla oss vakna, att vara beredda på det andra advent. Herre, vi ber att vi ska kunna vara beredda på att möta dig. Jesus, när du kommer så önskar vi att få vara med. Och vi önskar att denna gudstjänst ska hjälpa oss som lyssnar till den att förstå vikten av att vara beredda. Att kunna möta dig med glädje när du kommer i stor härlighet. Hjälp oss med detta i Jesu namn. Amen.
Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid, en klang av harp och tone, en aning fyller varje bröst och stilla kommer hit en människoson ur faderns rike fjärran från, och gästa vill vår boning. Han kommer ned till jordens grus med himlens kärlek. Han kommer med ett sällsamt bud från kärlekens och nådens Gud att bringa till det sina. Så öppna hjärtats tempelhus och låt hans rika fulla ljus där inne klara.
vi lever ju i adventstid och det är en förväntans tid. Och på det sättet förhåller det sig på många olika områden. Men det jag hade tänkt jag skulle stanna inför här nu, det var när det här hände första gången, där jag skulle vilja säga så här, när himlen landar på jorden. För ska vi tänka oss att vara med i den eviga världen, i det himmelska framöver, då måste himlen landa i våra hjärtan först och främst. Och det var ju inte så självklart för många när Jesus kom att det var något så stort som hände. Utan många satte frågetecken om det. Men Jesus han skickade ut sina lärjungar enligt Matteus 10:7 med det här ordet. Och där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva. Skaffa inte er guld, silver eller koppar i era bälten. Inte lädersäck för resan, inte två livklädnader, inte sandaler eller stav, till arbetaren är värd sin mat. Jag får den uppfattningen att det låg någonting av skyndsamhet i det här. När Jesus skickade ut dem, tala om att himmelriket är nu här. Och om man tittar på hur allt gick till när det gäller Jesu kommande i världen, så förstår man ju att det var ingen erkänd strateg som hade lagt upp det här programmet eller någon festfixare utav något slag. För då hade han sagt att på det här viset går det inte. Bara det att han skulle växa upp i Nasaret, det satte frågetecken hos många. Hade han åtminstone fötts, eller han föddes i Betlehem, men hade han växt upp i Jerusalem, då hade det varit på ett annat sätt. Men i Nasaret, en föraktad nasaré, hur kunde de lägga upp det på det här sättet? Det var väl inte genomtänkt egentligen. Men om vi läser om Jesus, att himmelriket är nu här, var ju budskapet de skulle frambära. Då ser vi att det var mitt i deras vardag som Jesus landade. Inte bland eliten och experterna, utan mitt i människors vardag. Och jag förstår när jag läser Bibeln att det fanns någon förväntan och längtan på någonting annat. Det fanns så många betryckta, sorgsna och sjuka människor som jag förstår inte hade fått någon uppmärksamhet i det ganska cementerade system, både religiöst och politiskt, som rådde där i landet. Så det var inte lätt för dem. Men så kommer Jesus då med den här budskapet till sina lärjungar: bota sjuka, uppväck döda, gör spet älska rena, och ni har väl fått förintet, så given och förintet. Och han har också i Lukas evangelium i det fjärde kapitlet en programförklaring där han talar i Nasarets synagoga. Och där säger han: Herrens ande är över mig, till han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Och då började han tala till dem: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alltså mitt i deras betryck, mitt i deras lidande, mitt i deras undran, så kommer Jesus och han kommer med ett budskap om förändring. Alltså Jesus är inte den som kommer för att analysera lägen, utan han kommer för en sak, upprättelse. Och det finns inget, tycker jag, som är så intressant som att läsa böcker och artiklar om människor som har ett väldigt mörkt förflutet, men som i ett möte med Jesus har fått upprättelse. En del tror att det är ganska tyst på det området, och det är klart jag skulle önska att det, vi hade mer rapporter om det, men det är inte så lite om vi sammanställer det. Det är människor som alltid från sin barndom har varit utslagna, splittrade, hemförhållanden, tidigt ute i knark och kriminalitet. Men så har de nåtts av budskapet. Det är ju det här himmelriket, det har landat på jorden. Och människor har alltså fått en möjlighet att ta till sig detta. De sargade fick hjälp. De chanslösa som inte hade haft någon chans, de fick plats. Himlen landar på jorden. Och här säger Jesus detta. Idag är detta skriftens ord fullbordat. Hemma i Nasaret. Och de fäster ögonen på... sedan rullar han ihop bokrullen, räcker den till tjänaren. Alla i synagogan fäster ögonen på honom. Och då kommer detta mäktiga ord. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Ja, att det överhuvudtaget blev ett evangelium som skulle predikas under dessa omständigheter. Förföljd ifrån det han föddes, ifrågasatt utav hela den religiösa eliten, utsatt för människors förtal under hela sin verksamhetstid. Varför tog det inte slut? Varför fortsätter det? Jo, det är därför att den auktoritet som Jesus har fått, i den har han inte fått av människor, han fått från himlen. Han kallas Jesus Kristus, Kristus den smorde. Han var av Guds mod för att utföra det här arbetet. Och jag tror att det är på det viset att det skulle aldrig fungerat annars. Kan man inte tro på Jesus utav någon annan anledning? Tro därför att han överlevde allt detta. Han var smord utav Gud själv. Vi ser på detta vis, jag säger, Jesus landade i deras vardag. Och det var ju något som de inte tyckte om, de här, att han, det står att lite nedlåtande säger de om honom. Han äter ju och dricker med publikaner och syndare. Han gästade deras hem. Och så skulle ju inte en förnäm person göra. Det skulle han hålla sig för god för. Men det gjorde Jesus. Där det var död, där kom Jesus. Där det var nöd, där kom han. Han kom där det var sjukdom. Han kom där det var lidande, mitt i deras vardag. Jesus säger på ett annat ställe om fariseerna. De var experter på något annat. De la tunga bördor på människors skuldror. Bördor som de inte själva var mäktiga att bära och ännu mindre lyfta av folk. De la tunga bördor på Jesus, på människor. Och så kom Jesus mitt i deras vardag och så lättade han på det. Och så blir det glädje och upprättelse, och det blir det alltid. Och det här verket, det har fortsatt. Detta Guds rike har gått fram. Och du kan inte peka ut dess gränser, att där har vi Guds rike, därför att Guds verk är i våra hjärtan. Och det pågår över hela världen. Jag tycker jag kan också ta en likhet med vår tid och den tiden. Alltså de var betyngda och de kände oro och de kände sig slagna av omständigheterna och undrade, kommer det ingen befrielse, kommer det ingen frälsning? Och så kom han och Han talade fridens budskap till folket och han lättade på deras bördor. Idag känner vi också det här, precis det som lästes om. Var ska det ta vägen? Med pandemin, med dessa krig som pågår, med denna brutalitet som vi ser runt omkring oss. Det är en väldig undran bland folket. Och lösningen idag är samma som då, det är Jesus. Det är att han får komma in i människors hjärtan och förändra. Det som ligger i farans riktning idag, det är ju att man, precis som när man talar med människorna, det är lite svårt att tro det här. Det är nästan för underbart för att vara sant. Och Jesus säger själv att jag har kommit i min faders namn. Och ni tror mig inte, kommer någon i sitt eget namn så ska ni tro på honom. Alltså det var människor i deras situation som inte ville tro på honom. Och det vi möter i förutsägelse om den sista tiden, det är en som heter Antikrist. Jag tror att han kommer till att ha ett populärt budskap som vädjar lite till sinnen, känslor och tankar. Och är man inte orienterad så tror jag, och det verkar så, att många ska tänka sig han är lösningen för vår situation. Men det kommer han inte till att vara, utan lösningen det är Jesus. Och tar man emot Antikrist då kommer man till att få se att det var det sämsta val man kunde göra. Nej, Jesus han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Och när Jesus var med sina lärjungar så frågade han dem, vem säger människorna att jag är? Ja, en del sa Elias, någon annan utav profeterna, men Petrus han säger det, du är Messias, den levande Gudens son. Och det låg en väldig kraft i den bekännelsen. Och det är så vi ska bekänna Jesus Kristus som frälsaren, som den smorde, han som kommer i världen för att upprätta och hela. Vi ser Jesus hos en som kallas synderskan. Det var säkert det var de som tyckte det där. Det talar om att han inte är profet, men han gav synderskan upprättelse. Jag tycker i och för sig att det är ett märkligt benämning på en människa, synderskan. Men så står det i Bibeln, i fariseens Simons hus. Där fick hon upprättelse. Lärjungarna förvånar sig när Jesus talar med en kvinna vid Sykars brunn. Men han hade ett angeläget ärende. Hon var inte utav hans folkslag. Men han hade ett budskap till henne. Han landade i hennes vardag. I Matteus 9:36 där står det att Jesus han blickade upp och han såg att folkskarorna, de var slagna och de var rivna. Och det var ingen som förband dem. Men Jesus han hade en hälsning till alla dessa slagna människor. Vi som predikar evangelium, vi har det mest aktuella och det mest levande budskapet. För många är, precis som det står, slagna, rivna, utan herde. Skörden är stor, men arbetarna är få, säger Jesus. Han ömkade sig över dem och han fortsatte att gå runt och predika evangelium. Ja, jag hörde ett program här på tv och då var det en jude som sa det att ja, vi väntar på Messiasriket. De har inte sett alltså den Messias, den Jesus som en gång landade med ditt frälsningsbudskap. Det var för mycket frågetecken för dem. De väntade på Messiasriket. Men det behöver vi inte vänta längre på. Det kommer aldrig någon mer Messias. Det finns bara en. Han är unik. Och det är denne Jesus som vi har att ta emot. Vi går mot en problematisk tid, en tid som är förmodligen oerhört nära, kanske slutet på den här världsordningen, som Paulus säger, den nuvarande världsordningen går mot sitt slut. Och det känns nästan också lite som att det är i den riktningen. Men tänk att du fått se och uppleva den Jesus som kom. Han är den som kommer en gång till för att hämta sin skara hem. Han som kom mitt i människors vardag, avhjälpte och lossade deras bördor. Han är den som vill lossa bördor och göra oss redo för det eviga livet i gemenskapen med honom. Därför så säger Jesus till lärjungarna: saliga edra ögon som ser och era öron som hör. Och du som lyssnar till den här förkunnelsen, jag vet inte hur mycket du har sett. Jag vet inte hur mycket du har öppnat dina öron. Men salig är du om du tar emot Jesus i ditt liv och han får landa i din verklighet. Då överger han dig aldrig. Då kan du se fram emot, även om ångest och nöd råder i världen, så kan du se fram emot den dag Jesus kommer tillbaks och hälsa den med glädje. Gud välsigne oss allesammans. Amen.
Gläns
samma bönämne inom Ekumeniakyrkan, och jag börjar med att nämna dem. Jag har tänt några ljus för de här olika bönämnen vi ska be för. Och De föreslagna är då Region Väst, att vi ska be för personalen där i de olika församlingarna, och likaså missionärerna i Spanien. Jesus, nu ser du de här bönämnena. Du vet hur läget är i Region Väst, bland personal och församlingar. Du vet hur det är på missionsfältet i Spanien. Jag ber att du ska vara med dem, och helig ande, jag ber att du ska fylla dem med kraft och med vishet och med engagemang. Att nå ut med ditt ord i de sammanhang där de verkar. Och så ber vi för den här pandemin. Herre, jag ber för de drabbade. Jag ber för dem som jobbar med att vårda. Och jag ber för dem som ska fatta beslut. Ge dem kraft, ge dem vishet. Och vi ber att det här inte ska behöva vara så länge till. Jag ber för människorna som lider i sin ensamhet. För företagare som ser sitt livsverk slås i spillror. Herre, förbarma dig över dem alla. Så vill jag be för vårt land. Du vet hur mycket skjutningar, knivskärningar och annat våld som förekommer. All kriminalitet och det som gör så ont i folksjälen. Att människor ska komma ut på dessa spår där man beter sig och hanterar situationer på detta sätt. Jag ber för dem som är ute i dessa gäng och vad det nu handlar om, att de ska få en uppenbarelse av dig att vända om, att komma in på din väg, Jesus. Och vi ber för de beslutande även här med riksdag och regering och på regionala nivåer i kommuner. Jag önskar att vi skulle kunna få en större öppenhet och genomslag för din vilja, Herre. Och så har vi några personliga bönämnen. Vi kanske har det var och en. Men vi har också några som jag vill lyfta upp. Herre, du vet om de som är sjuka. De som har fått allvarliga besked. Jag ber för de som har det jobbigt i sina familjer. Med sina barn eller vad det nu kan vara. Jesus, förbarma dig du över var och en som lider och har det tungt. Önska att ditt ljus ska få lysa upp tillvaron för dem. Och att ditt ord ska vara en tröst. Det står ju att vi får åkalla dig i nöden. Ja, Herre, du är hela livets Herre. Hjälp oss var och en med den vandring vi har kvar. Vill jag be för församlingen. Du ska vara med, leda och välsigna i denna ovissa tid när vi inte kan planera. Men du heliga ande kan hjälpa oss att se vägen framåt. I Jesu namn. Amen. Är det någon som undrar hur man blir kristen, hur man kommer in på trons väg, så kontakta någon du känner som du vet har börjat vandringen. Det kan vara ett sätt för dig att få hjälp att komma in och vandra i sällskap med Jesus. Amen.
Han kommer från eviga fröjder. Han lämnar sin tron av kristall, sin ära i ljusets palatser och lägges på strå i ett stall. Var glad, var glad. Var glad i din Herre och Gud. Var glad och hylla din konung och Gud. Han kommer till sörjande hjärtan och livet får annan gestalt. Han kommer i makt att regera tills Gud ut i alla blir allt. Var glad, var glad. Var glad i din Herre och Gud. Var glad och hylla din konung och Gud. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsignar dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och ger dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen.
Detta var en inspelad gudstjänst från Equmeniakyrkan Nybro. Vår söndagsgudstjänst kan du lyssna till i närradion varje tisdag klockan 9.00 men också på vår hemsida equmeniakyrkannybro.se där du kan lyssna när du vill. Vi vill också påminna dig om möjligheten att skicka eller ringa in något böneämne som du vill att vi delar. Kontakta någon i församlingens ledning. Vi tackar dig för att du har lyssnat på vår gudstjänst.